Är det dags för ett nytt kök, badrum, nya garderober eller nya vitvaror? Låt oss på HTH Köksstudio hjälpa er. Med erfaren personal och brett sortiment guidar vi er hela vägen till färdigt resultat. Dela upp er betalning räntefritt upp till 36 månader. HTH Kök, det kallar vi kökskärlek som håller. Podplay.
Det finns mycket som jag personligen har svårt för gällande UFO-frågan. Jag har svårt för att vissa människor sätter UFO:n och utomjordingar i sammanhang där det enligt mig inte ska tillhöra. Att ämnet blandas in i den okulta världen. Att aliens ska ha byggt pyramiderna. Och att så kallade crop circles eller cattle mutilations i mångt och mycket har blivit synonymt med UFO-fenomenet. Men naturligt så blir det ju tyvärr så, eftersom att frågan under en väldigt lång tid inte har tagits seriöst på en strukturell nivå och att stigmat som omringat frågan genom åren har gjort att seriösa människor inte velat ta i frågan, ens med en 10 meter lång pinne. Tacksamt nog så tas ju UFO-frågan på mycket större allvar idag än någonsin, där genuint seriösa organisationer fyllda av människor med gedigen erfarenhet inom vetenskap, politik, underrättelse och militär försöker tackla frågan ur ett vetenskapligt perspektiv. Och i slutändan så är det det enda sättet att hitta svar, oavsett hur lång tid det tar. Rom byggdes inte på en dag. Men om man är öppen för att UFO-fenomenets utomjordiska ursprung är verkligt, att det finns en mycket högre intelligens som har besökt jorden, så innebär det att ens vyer vidgas kring vad som i praktiken skulle kunna vara möjligt. Med det sagt så betyder inte det att jag tror att allting är möjligt, att alla konstiga händelser kan eller bör förklaras via UFO-fenomenet. Så någonstans måste man dra en personlig gräns för vad som blir för galet. Och den gränsen går ungefär här, runt omkring den incident vi ska gå igenom i det här avsnittet. De ämnen som jag vill prata om i den här podden måste klara något sorts legitimitetstest, där vittnena är trovärdiga och helst involverar intellektuella medlemmar från den akademiska världen. Och exakt det kan appliceras till incidenten vid Ariel School i Zimbabwe, där 60 skolelever som var uppenbart traumatiserade av det de har upplevt och klarsynt håller fast vid berättelserna i vuxen ålder och som genererade uppmärksamheten hos en ledande Harvard-psykiatriker. Håll i er nu, för det här är nog det sjukaste fallet av dem alla.
And we saw silver thing and we saw a man standing next to it.
And what did he look like?
Well, he had big eyes that like pointed.
And I thought the aliens would attack me.
Would attack you and do what? Hurt you?
Yes.
Du lyssnar på Världen bortom vår, en podd som utmanar de gamla idéerna om vår plats i universum. För människan har ju, genom alla tider, frågat sig själv om vi är ensamma i rymden. Men frågan är om den formuleringen räcker. Är vi ens ensamma på vår egna planet?
It is my belief that the United States is in possession of exotic material.
They know they saw something and their radars locked onto it.
There's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are.
Innan vi beger oss till Zimbabwe så ska vi gå via Massachusetts och fokusera på mannen som spelade en nyckelroll i att ge legitimitet till den här exceptionella berättelsen. John Mack var psykiatriker och professor vid Harvard-universitetet och var en viktig auktoritet inom hans fält. Hans arbete fokuserade på barn- och ungdomspsykologi och var en ledande forskare kring trauma, drogberoende och religion. Han var även grundare av det Harvard-affilierade Cambridge-sjukhusets psykiatriavdelning och utöver hans insatser inom just psykiatrin så blev han även 1977 års vinnare av Pulitzerpriset för sin biografi om T.E. Lawrence, även känd som Lawrence av Arabien. Sina meriter och utmärkelser till trots så var det hans arbete inom ett särskilt fält som han både hyllades och kritiserades för. 1990 introducerades John Mack till ett fenomen som han först avvisade med en axelryckning. Han mottog patienter som bestämt hävdade att de hade kidnappats av utomjordingar. Något som Mack i början såklart tacklade med en stark skepticism och förutsatte att patienterna i fråga led av någon sorts mentalsjukdom. Men vid djupare analys av patienterna så börjar hans skepticism istället leda till förvirring. John Mack i en intervju med Charlie Rose 1994.
This is simply not possible. Charlie, when I started this and I heard about these accounts of people, first of all, I was unfamiliar with the phenomenon until about 5 years ago. I came at it totally fresh. I had no investment in finding this to be true, not true, didn't even know about it. And when I heard about these accounts, that there was this man, Bud Hopkins in New York, who took seriously stories of people that said they'd been taken by alien beings into space, this is ridiculous, this is utter nonsense, this can't be. To me, it could not be. This is not something that is possible. There can't be that kind of intelligence working in our universe. There must be something different to explain this thing. So to me, in spite of what critics say, I didn't come to establish the truth of this. And I was warned not to say you take this seriously. And I was a long time. It was 2 years before I wrote or spoke publicly about this.
John Macks fortsatta samtal med patienterna leder honom till att utesluta några som helst mentala åkommor. Att det alltså är helt friska människor han har att göra med.
Exactly, and these are people of sound mind, healthy people, by and large. They've been traumatized, many of them, by these experiences. But they're reporting in great detail narratives that are highly similar, which they have not gotten from the media. Most of these details are not in the media. They come forth reluctantly. They know who to talk to and who not to talk to, which is not true of people who have delusions, you know, or have come up with something which is a reflection of a mental illness. And the only thing that I know that behaves like that is real experience, where something has actually happened to these people. Then the question is, what has happened? Nothing in my 40 years of working with people prepared me for this phenomenon. In other words, what people were telling me with doubt, incredulity themselves. No one has, in spite of what critics say, anything to gain, as far as I can tell, from this. Nobody wants to be a member of this club. They want to be found wrong.
Mack fortsätter med att göra en distinktion i hur man hanterar språket i frågan och är noga med att säga att han inte nödvändigtvis tror på dem, men att den i övrigt uppvisar den mentala nykterheten hos patienterna i kombination med deras samspråkiga och detaljerade berättelser om deras upplevelser gör att han börjar ta dem på allvar. John Macks undersökning kring fenomenet fortsätter och skulle i september 1994 nå helt nya nivåer. När inte bara en eller två, utan 60 barns vittnesmål om en spektakulär UFO-landning nådde världens medier och Macks nyfikenhet. John Macks forskningsassistent Dominique Kalimanopoulos.
In the case where we spoke with young children who had experienced a visitation, two alien beings come out, and I even remember how one little girl described it to me. She said it was as if they were kind of floating above the grass towards us, or hopping across the grass towards us. And in this case, I remember John's voice very specifically as he asked one little girl. And these were very disciplined, sort of post-colonial little children, different races with braids, very well spoken. And John said, well, what would you call these beings that you saw? And she'd say, I'd call them aliens. I'd call them alien beings.
Under flera dagar så strömmar det in rapporter över södra Afrika, där hundratals människor sett högst ovanliga saker i luften. Tidningar och tv rapporterar om hur ett flertal till synes vinglösa objekt hade setts flyga i formationer och ovanliga rörelsemönster. Objekten var enligt vittnesmål starkt skinande och kunde vid tillfällen skifta i utseende från ett enskilt skinande klot till två separata röd-orangea klot. De ska ha färdats i höga hastigheter över kontinenten och vittnades bland annat av två piloter. Och därtill analyserats av meteorologer som inte kunde bidra med någon förklaring bakom fenomenet. Rapporterna som forsade in mellan den 14 och 15 september 1994 var tillräckligt i både kvalitet och kvantitet för att generera ett massivt intresse. Men det var händelserna på skolgården i Zimbabwe den 16 september som skulle bli dagen för kanske den mest häpnadsväckande UFO-incidenten i modern tid. Men redan dagen innan dess så verkade det som att en del av barnen fick en försmak på vad som skulle komma.
The day before the spaceship came, my friends and I we were sitting in the playground and one of my friends, her name Emily, she looked up into the sky and she said, "Oh, there's a UFO." She said, and I looked at it and she said, "No, just kidding, it's an aeroplane." And we looked up and I thought to myself, that can't be an aeroplane because it was very shiny. It looked kind of like a cigarette, you know? It was a long thing and then on the end it was all shiny. And so I said, maybe it is a UFO. So we were all kind of like getting scared now.
Två mil sydöst om Zimbabwes huvudstad Harare ligger den lilla jordbruksstaden Roa. Vackert beläget bland naturen och åkrarna så hittar vi den privata grundskolan Ariel School, där runt 250 barn i åldrarna 5-12 fick sin start i livet. Fredagen den 16 september ringer klockan i skolsalarna. Efter morgonlektionen så är det äntligen dags för lite lek och barnen rusar ut för deras efterlängtade rast. En rast som till barnens stora glädje skulle bli lite extra lång den här förmiddagen då lärarna och rektorn samlades för ett personalmöte. Scenen för den här rasten såg ut som vilken vanlig skolgård som helst. Några barn gömmer sig från den gassande solen under ett träd. Ett annat gäng leker kull. Och sjundeklassaren Luke Nell spelar som alltid fotboll med sina vänner. Lukes kompis Wimbai stannar då plötsligt och tittar upp mot den klarblåa himlen där han ser ett silvrigt objekt. Wimbai går till Luke och frågar honom: "Ser du? Vad är det där för någonting?" Luke Nell i dokumentären Aerial Phenomenon.
So I was looking up and I saw it, and it was, for want of a better word, you know, a UFO. I wasn't sure what it was, but it was a silver object that was in the sky, and we were both like looking at it, and I only saw it for possibly a few seconds, and it seemed to move off a bit and then suddenly vanished, and we were both sort of standing there looking up, saying, you know, geez, what was that?
När det silvriga objektet försvunnit så tänker de inte så mycket mer på det och fortsätter spela. Men en kort stund senare får de ännu en gång anledning att fokusera på annat än bollen. En del av barnen börjar nyfiket titta och peka mot ett buskigt område precis vid lekplatsens ände där de ser blixtrande ljus. Eleven Salma Siddiq.
You know, you start to question yourself. It's like, okay, did I see that? And then there were a few of the people who were pointing in the same direction where the flashing lights or the flashes were coming from. And so we all sort of gathered and looked at each other and said, did you see that? And kind of corroborated each other's stories, like, yeah, I saw that. What does it look like? It looks like flashing lights.
Ett gäng springer dit för att kolla noggrannare. Och väl där så ändras nu rastens stämning totalt från lekfull till fullständigt panikartad. Några av eleverna tänker att någon kanske har skadat sig, och rätt vad det är så flockas barnen till platsen. Barnen hör ett högljutt mekaniskt surr, och ovanför det höga gräset en liten bit bort från lekplatsen så ser de hur det stora, runda, silvriga objektet hovrar innan den till sist landar bland ett gäng träd. Den ser nästan ut som en enorm blötlagd sten som reflekterade solens ljus och omringades av ett flertal mindre sfärer som avger ett extremt starkt ljus. Och enligt vittnet Francis Chirimuta så hade sfärerna ett väldigt speciellt rörelsemönster.
And these spheres were about my size, you know, the size of an adult human, right? And these spheres were kind of rotating around the craft in an anti-clockwise motion, and they were glowing bright white. And as we kind of progressed through the story, they kind of switched behavior in a way, and as if they were being repelled by a magnet, one at a time the spheres shot off in different directions, right, then leaving the craft itself, which because there was no light now shining on the craft, you could tell it was a silver sort of color of the craft.
Eleven Guy Gibbons är en av alla nyfikna som springer till platsen där många redan befinner sig. Han kommer fram och börjar trösta ett gråtande barn som är uppenbart skräckslaget. Rädslan smittar av sig hos Gibbons som nu själv ser den silvriga farkosten. Och det är här som den här historien tar en rejäl vändning. För det barnen nu ser framför sig är en liten grupp av varelser beklädda i varsin djupsvart heltäckande kroppsdräkt med vita och porslinsaktiga ansikten och stora ovala ögon. Salma Sidik igen.
I think I said porcelain that it just looked completely perfect. There was no, you know, the expression on its face was not one that I really understood. There was no smile, there was no frown, you know, there were not facial, there was no facial recognition for me to comprehend at that time.
Varelserna är ungefär lika stora som en normal sjätteklassare och barnen kommer snabbt till insikten att de ser långt ifrån normala ut. De enorma, svarta och framskjutna ögonen, formade som amerikanska fotbollar, stirrar rakt mot barnen som har en av två reaktioner. Skräck eller trans. De svarta dräkterna ser otroligt släta och mjuka ut. Och medan barnen tittar på den ena varelsen som stillsamt stirrar på dem ståendes framför farkosten, så ser de en annan varelse som börjar springa från farkosten mot en närliggande simbassäng. Beskrivningarna av varelsens rörelser varierar något, men alla är ändå liknande. På ett slow motion-aktigt sätt så ser den ut att graciöst flyta över marken en bit för att sedan försvinna och dyka upp några meter framför sig själv på ett blinkande sätt. Rörelsen påminde om en reprisbild i en fotbollsmatch och såg ut att sakna gravitation.
He ran normally like us, but bouncy as if a human would run on the moon, but not as much as a human on the moon. When he ran his distance, he stopped and he looked at us for a while, and then he ran back again.
En del av barnen följer den ena varelsens rörelser, medan en annan skara inte kan släppa blicken på den andra varelsen som står framför farkosten. I en märklig känslokocktail av rädsla och fascination så känner de hur adrenalinet och hjärtrytmen ökar.
I just, my heart kind of went faster and then slower and then faster and then slower. Mm-hmm. All at the same time.
Now was that was excitement and...
Yeah, excitement and scariness.
And scary. And well, you said happy too.
Yeah.
Happy because...
Because... I saw something strange and something peculiar and something nobody had ever seen.
All scared, my heart was now starting to pump faster,
mm-hmm.
and it was making me all woozy now.
Like woozy, yeah. Losing,
yes.
like you're gonna faint, you mean?
Yeah.
Did you faint?
No.
Yeah.
So then I was looking at him, right?
Yeah.
And then he was looking at me back. I couldn't just keep on looking at him, so I had to stop and I looked sideways, so he couldn't keep on making me feel faint.
But you kept looking?
Yes.
Why did you keep looking?
I don't know, something just attracted me to look at him.
Something attracted you, huh?
Yes.
Upplevelsen gjorde mig snurrig. Jag tittade på honom och han tittade tillbaka. Jag vänder blicken men tittar igen och kan inte sluta. För någonting obeskrivligt attraherade mig till honom, säger pojken. En känsla som delades av många av barnen, där en del av dem också får känslan att varelsen kommunicerar med dem. Som om de ville bjuda in barnen till farkosten.
It looked evil because it was just staring at me.
As if to do what?
As if it wanted to come and take us.
His eyes looked at me as if, oh, I want you to come with me. I want you to come.
So was there a part of you that wanted to go with him?
Yeah.
That felt like drawn to go with him?
Yeah.
Okay, so can you say what that felt like?
Again, scary and a little excited.
Yeah.
And a little, I shouldn't go.
Yeah. And yet, I want to go.
Yeah.
Yeah.
I actually broke my eye lock with it because I wanted to go and check on my brother and sister who were much younger and playing in a different part of the playground because I felt that if I was afraid, then they must be terrified too. But once I let go of my friend's hand and I disconnected from that gaze, which was not an easy thing to do at all, I feel like it took every ounce of effort and energy from me and I felt absolutely exhausted afterward. I didn't see it again. And I don't know how long that moment was for. My sense of time was completely warped. Everything slowed down and I couldn't hear a thing.
Händelseförloppet pågår i runt 10-15 minuter, där bara ett fåtal av de äldre eleverna stannar kvar för att se varelserna bege sig in i farkosten igen och försvinna därifrån. För innan dess hade de flesta barnen fått nog av det hela och panikartat rusat tillbaka till skolan och lärarna. De smällde upp dörren till lärarrummet och inledningsvis så avfärdade lärarna såklart det hela. För vad annars ska man göra i det fallet? Var någonstans i lärarhandboken står det hur man behandlar ett 60-tal barn som menar att de har sett utomjordingar på skolgården? De flesta säger åt eleverna att bara glömma bort det hela och när barnen kommer hem har många av föräldrarna svårt att avgöra om det är fantasin som spelar dem ett spratt. Många hade svårt att hantera tiden efteråt. Mardrömmar var vanligt förekommande. Där ett av barnen hade återkommande drömmar om hur en av varelserna kidnappade henne från sovrummet och sen vaknade i panik. Händelsen skulle hänga tungt över skolan efter incidenten. Och med tidens gång så började delar av lärarskaran att vända i sina åsikter. För när de tittar på elevernas målningar och dagböcker så kan de konstatera att det finns mindre variationer i hur de lägger upp sina återberättelser. Men att de alla i slutändan ändå sett och upplevt exakt samma sak. Kanske talar barnen sanning, trots allt.
I totally believe the children. They came running up here in such a panic. And I mean, even if we had staged it, they could not have run all together like that. We just heard them screaming, ah, and then they were here, you know. And a child can't make that up. And I mean, children know when other children are conning them. And they were like, about 100 of them just came here.
Redan dagen efter så anländer BBC:s korrespondent Tim Leach till skolan och intervjuar barnen. Stark skeptisk till det hela så räcker han fram mikrofonen mot dem. Och för varje vittnesmål han tar emot så blir det snabbt tydligt för honom att han befinner sig på ett ställe där någonting djupt remarkabelt tog plats dagen innan. Eleven Guy Gibbons, pojken som tröstade sin skolkamrat, var en av dem som intervjuades.
And you say it looked like a disc. Are you sure it wasn't a Harrier jump jet or an aircraft?
No.
Something that the Zimbabwe Air Force
has got? It was
like
in a disc.
And what happened, Guy?
Well, it was just glinting in the trees. And this, like, there was a man and he walked towards us and he walked back again.
And what did he look like?
His face was like this and his eyes were down here.
Like, what, further down his face?
Yeah, much further down than us because our eyes are here, his are down.
And how close were you to him?
Well, I was like I was at the back because I had just been finished in the classroom and I was quite at the back. So all the other kids were in the front.
You don't think it was somebody in fancy dress doing a prank?
No.
Or something? Do you think he was a sort of a black Zimbabwean man?
Well, not really. He wasn't very, very dark. He was very, quite lightish. And he was very thin. Not as...
And how tall about?
About, say there.
Just a bit taller than you?
Well, yeah.
Utöver BBCs rapportering så tog det inte lång tid för andra medier runt om i världen att bege sig till skolan och lyssna på barnens historier.
Candace, please tell us what happened that very exciting day.
We got closer and closer and we saw this silver thing just shining it. And we just stared at it and we heard this flute, sort of like a flute noise. And then we got closer and closer and then... I saw this black figure running in slow motion, and then I didn't want to see it, so I looked away and I looked again and it wasn't there anymore.
Then I saw one person sitting on top of the ship and guarding it, and another one running up and down like he was confused, and he was actually looking at us.
Francis Chirimuta, ett av vittnena som vi hörde från tidigare, beskrev ju de sfärer eller klot som flög omkring farkosten. Någonting som vi kommer höra om även här, där eleverna beskriver dem som the little ones.
And what happened with the little ones?
The little ones, they were just flowing around
in the air. They didn't touch the ground.
And these made the silver lights?
Yeah,
we're making different color lights, like green,
like
red,
flash to green,
then they'd go to blue
and then orange, purple.
Purple and red.
But it was going like each one but quickly.
They'll go there and then it'll vanish and then it'll go there and vanish and then there and vanish.
Oh, really? But going quickly.
När BBC-korrespondenten Tim Leach lämnar platsen och reflekterar över det hela så kan han inte begripa det han har hört under dagen. Leach var en väldigt erfaren krigskorrespondent som befunnit sig i intensiva eldstrider runt om i Afrika där han sett sina kollegor dö framför honom. Men det här fallet kunde han helt enkelt inte hantera. Via ufologen Cynthia Hind så hänvisas han till Harvard-psykiatriken John Mack som vid första lediga tillfälle hoppar på ett plan från Boston. John Mack anländer till skolan och möts av ett soligt väder och en livlig skolgård. Lärarna och eleverna ser mycket fram emot Macks besök i hopp om att hans expertis skulle kunna hjälpa dem att komma närmare en förståelse av det som hade ägt rum. Mack sätter sig ner med barnen, en i taget, i ett lugnt och avskilt rum för att lyssna på deras berättelser. Och det var tydligt för Mack att det var viktigt att han tog barnens upplevelser på allvar. Med sin expertis inom barnpsykiatri och trauma och erfarenhet av att ha behandlat liknande fall så förstod han betydelsen av att de fick prata med en vuxen auktoritet som inte avfärdade deras perspektiv utan som bemötte det hela med allvar och respekt. Berättelserna ska sedan analyseras av Mack för att försöka identifiera eventuella bakomliggande orsaker. Finns det tidigare trauman eller någonting annat som kan förklara deras upplevelser?
You know, is this psychosis and how do we decide that? Is this some other form of trauma displaced onto UFOs or whatever? And I've come to the conclusion, having gone at this from every possible angle I know how, I've not been able to come up with any alternative explanation. It is what it is, apparently, whatever that means, whatever the source of this may be. But again, as you hear these children, then you can make up your own mind whether you think they're putting you on or that they actually saw or experienced what they experienced.
Mack ställer öppna frågor och lät barnen beskriva sina upplevelser i detalj. Han undviker att leda deras svar och uppmuntrar dem att fritt dela sina tankar och känslor. Och när man tittar på intervjuerna så ser man tydligt på barnens ansiktsuttryck att de känslomässigt färdas raka vägen tillbaka till incidenten. Och deras efterföljande trauman ser ut att ha satt djupa spår i dem. Eleven Haley är en av dem som återupplever incidenten med fasa och berättar om rädslan hon kände vid tillfället.
What scared you?
The noise.
What noise?
The noise that we heard in the air.
You heard a noise in the air?
Yes.
What was it like? Like a roar or a buzz or a hum or what kind of a noise?
It was like someone was blowing a flute.
And that scared you?
Yes.
Mm-hmm. And what did you do when you were afraid?
I ran away from it.
Mm-hmm. What made you scream?
I was just getting very scared.
What were you scared would happen? And don't be afraid to make, say, you know, even if you think it's not sensible, just tell me what you were afraid might happen.
I thought the aliens would attack me.
Would attack you and do what? Hurt you?
Yes.
How would they do that?
I don't know.
Mm-hmm.
En annan elev, Lizelle Field.
You've talked with the BBC people and with Nikki Carter here before, right?
Yes.
Okay. But the experience is still fresh in your mind, is that right?
Yes.
Okay. What were you doing at the time?
Well, I was playing in the playground, and then we saw something silver, and then we quickly ran to the logs, and we saw a silver thing, and we saw a man standing next to it.
And what did he look like?
Well, he had big eyes that, like, pointed.
Fun guy. Även han elev.
These eyes, did you look at them?
Yes.
What feeling did that give you when you looked in the eyes?
It made me shake. It
made you shake?
It was a terrifying feeling.
A what?
A terrifying feeling.
Yes. And what made it terrifying?
The way he was looking at me.
How did he look at you?
Strangely, like an old woman who hasn't seen a kid before.
An old woman who hasn't seen a kid before?
She stares like this.
Oh.
Även om deras upplevelser är spektakulära nog, så inser Mac under samtalens gång att barnen verkar ha upplevt en aspekt av mötet som var bortom bara deras syn och hörsel. När han tar barnen tillbaka till ögonblicket för den starka ögonkontakten, så berättar flera av barnen att de börjar tänka väldigt specifika tankar, där de, mitt under upplevelsen, känner behov av att rent ekologiskt ta hand om planeten. Att jorden håller på att förorenas och hur mänsklighetens teknologiska utveckling lett oss i en farlig riktning.
I think they want people to know that we're actually making harm on this world and we mustn't get too technologized.
How did that get communicated to you?
I don't know.
But somehow it did, is it?
Yeah, it came through my head.
Yeah,
while the thing was looking at me.
While it was looking at you.
Den globala miljödebatten existerade förvisso även 1994, men inte i närheten i samma utsträckning som idag. Och det ekologiska resonerandet som plötsligt uppstod hos barnen är saker som de i sina 10-åriga liv aldrig reflekterat kring tidigare.
What I thought was maybe the world's gonna end, maybe they're telling us the world's gonna end.
Why do you think they might want us to be scared?
Because we don't look after the planet and the area properly.
Is this an idea that you have had before, that we don't look after the planet properly in the air, or did this idea come to you when you had this experience?
When I had this experience.
Fungi, what do you imagine is his reason for visiting Earth?
I think it's about something that's going to happen.
Something's going to happen?
Yes.
Like what?
There's pollution or something.
Pollution?
Yes.
And how did he get that idea of pollution across to you?
The way he was staring.
The way he was staring?
Yes.
Somehow there was a message about pollution from the way he was staring?
Yes. It was like in the world, all the trees will just go down and there will be no air and people will be dying.
And those thoughts came to you. Had you had those thoughts before this experience?
No.
And how did those thoughts come to you? Did they come to you from the craft or from?
From the man.
The man. And the man, did the man say those things to you? How did he get that across to you?
Well, he never said anything.
It's just that the face is the eyes.
Idag, 30 år efter händelsen vid Ariel School, har barnen vuxit upp och tittat tillbaka på händelsen med nya ögon. Trots att lång tid har passerat och livet gått vidare, så är minnena från den dagen fortfarande väldigt starka. För många av vittnena så har livet efteråt präglats av en öppensinnighet och intresse för det okända och pratar om hur händelsen har påverkat deras syn på världen och universum. Naturligtvis har de haft det svårt för att tala öppet om vad de såg, av rädsla för att bli ifrågasatta och förlöjligade. Man kan ju själv bara föreställa sig hur omgivningen skulle reagera på en sån berättelse, och många har därför valt att hålla sina upplevelser för sig själva. Det tog lång tid för världen att få lyssna på deras vuxna perspektiv, men i ytterligare en fenomenbetitlad dokumentär, The Phenomenon, så samlades vittnena tillsammans för första gången för att prata om incidenten.
I stand by what I saw. There was no reason for any of us to make that up.
I've not spoken to anybody about it. Not because I'm not proud of it, but because I don't want the stigma.
So it's something that I've had to deal with for 19 and a half years.
I don't want to say I felt like I knew it. But I knew that I didn't have to be afraid of it.
Yeah. Exactly how I felt, exactly.
Trots motståndet från delar av den akademiska världen så vägrade John Mack att sluta studera fenomenet. Något han gjorde hela vägen fram till hans bortgång 2004. Han uppmanade världen att ta UFO-frågan på allvar. Att svaren i universums gåtor kanske kan hittas där. Bortom stigmat och via en vetenskaplig metodik.
Because at some point, I have to say, okay, yeah. Study this phenomenon. Don't marginalize it. Don't push it off onto the tabloids. It's something that could be really important for us, for this culture, for humanity. Look at it with me. Study it. Let's find out what it's about. Let's do careful studies of every aspect of this. That's what I would like to see.
Om ni vill veta mer om incidenten så kan jag inte nog rekommendera dokumentären Ariel Phenomenon som djupdyker i episoden. Och en del av klippen som jag hört i det här avsnittet är tagna därifrån. En uppsjö av intervjuerna med barnen finns såklart även på YouTube. För även om man hör känslorna genom deras röster så behöver man också se känslorna när de återberättar om sina upplevelser.
Yeah. I think they came here to try and warn us that the children that because we're young,
got a long time.
We've got a long time till we die. To warn us that in when we're older, there's something going to happen to the earth.
Yeah, not to pollute because we're young. We can still prevent it.
Yeah.
I nästa avsnitt och säsongsavslutningen så kommer vi höra mer från stridspiloternas förhör i kongressen.
Do you believe UAPs pose a potential threat to our national security?
Yes. The technology that we faced was far superior than anything that we had. You're talking something that can go into space, go someplace, drop down in a matter of seconds, do whatever it wants and leave, and there's nothing we can do about it.
Var befinner vi oss politiskt 2024? Vad är teorierna kring fenomenets ursprung? Och hur arbetar de seriösa organisationerna för att närma sig svaren? Hur skulle världen påverkas av ett potentiellt avslöjande? Men framförallt, är världen ens redo för ett avslöjande?
Suddenly and unexpectedly, we had COVID. And a lot of people did panic. What's going to happen if suddenly governments say, hey, there's aliens? And they're considerably more technologically advanced than us. We're no longer at the top of the food chain. I think people might panic.
Du har lyssnat på Världen bortom vår, som är producerad och klippt av mig, Jonathan Garces.
Play, en del av